Podplay.
Då var det torsdag, det här är D-Day med Messiah, ditt nyhetsflöde från Studio 1 i Stockholm, Sverige. Med mig, Messiah Hallberg.
Klara doktor.
Jag vill landa med.
Oj, oj, oj. Vilken torsdag. Hur mår ni?
Ja, men sådär. Jag känner mig lite vimsig.
Vimsig?
Det är torsdags vimsig.
Du var även lite vimsig igår.
Vad är det?
Är det för att du varit och spelat in Jeopardy under veckan?
Ja, det kan det ju vara.
Uh-huh.
Jag kanske tömde ur
alla hjärnceller där.
Hjärncellerna, de nu använder jag. Och nu är de slut.
Nu är de helt slut.
Ja.
Nu är det bara du här. Vilket är trevligt.
Skal.
Ja, verkligen. Jag har sänt med sådana kvinnor förut.
Som inte hade varit på Jeopardy.
Nej, vad
de hade ingen ursäkt.
Vad snäll.
De hade ingen ursäkt.
Och då kom bara dit utan hjärnceller.
Ja.
Oj.
Häromdagen så hade filmen Året jag slutade prestera och började onanera premiär på Netflix.
Ja, jag såg det.
Ja, och den var då i veckan den femte mest sedda filmen i världen på Netflix.
Men vet ni att Erika Wasserman som har gjort filmen då och regisserar den, hon la upp på Facebook och taggade mig i det inlägget, så hon ser ju mig som en av the contributors till den filmen.
Ja, du var med och skrev manus, eller nej?
Ja, jag var med och feedbackade hennes manus.
Den femte mest i världen?
Ja.
Ja,
men, och det här hade då uppmärksammats av DN, tror jag, att den engelska titeln på filmen Året jag slutar prestera och börjar onanera. Det här kan ju då förklara varför.
Ja, såklart. Okay.
Den heter, den heter då på engelska bara. Glöm att prestera. Den heter bara The Year I Started Masturbating.
Ja, och så hamnar den nog på den här. Man ser att det finns den här hemliga koden som man ska trycka in på Netflix för att bara få då alla erotiska filmer.
Jaha, finns
det
en sån?
Ja, men det finns en sån. Och den sprids ju alltid. Det står så att det här ska du trycka in. Och det är X och 3, 4 och så här man ska skriva. Så får man in den då.
Vad händer då?
Ja, men då får du upp alla erotiska. Det är liksom som en... Alla grejer är ju koden med olika grejer.
Uh-huh. Och den är erotiska koden.
Och där, jag menar, när man känner till den så är man ju säkert bara där inne. Inte jag, men andra är säkert bara där inne. Och då har du nog hamnat där, tror jag.
Alltså, vad händer om man vill se en helt vanlig serie som inte är erotik?
Men det är ingen som vill se det.
Men då ska jag säga till er också att den hette faktiskt bara Året jag började onanera från början.
Uh-huh.
Men det var väl någon på SF eller någonting som sa att du måste förklara titeln tydligare så folk fattar.
Mm-hmm.
Så Året jag slutade prestera och började onanera blev det då.
Slutom.
Men det är ju mycket starkare med Året jag började onanera. För när jag var involverad så hette den fortfarande det.
Om det hette bara Året jag slutade prestera, det låter ju inte lika kittlande.
Nej, det var väl det vi...
Det, året.
Det låter som en sån mindfulness-kurs eller någon här Johannes Hansen föreläsning.
Ja, verkligen.
Ja. Är det inte alls lika spännande?
Nej, även om det är väl många som tittar på hans föreläsningar.
Ja, eller om han skulle sätta upp föreläsningen Året jag började onanera. Med sån whiteboard.
Ja, det hade säkert dragit.
Men han sitter så, han sitter så som Maxi Boys med stolen bak och fram.
Stolen bak och fram.
Ja, men du vet,
ja,
de vill ju se lite avslappnande ut, som att de bara säger livsvisdomar, men det är inte särskilt eftertänkt.
Jag måste då säga det, jag älskar Anders Hansen. Jag tycker att han är
Johannes Hansen pratar jag om nu.
Jaha, Johannes Hansen. Ja. Okej, okay, men jag älskar Anders Hansen också.
Jaha. Är det en tävling när du bara nämner olika Hansen som jag tycker?
För på tal om Anders Hansen då, för nu var det ju fel Hansen. Jag tänkte inte på Johannes Hansen. Jag vet vem Johannes Hansen är också, inte dum i huvudet.
Nej, trots Jeopardy.
Vem är Anders Hansen?
Har ni tänkt på i alla intervjuer han gör på tv så ser han ut som att han är jättearg.
Jaha,
jag skulle inte vilja bli intervjuad honom. Tänk på det nästa gång ni ser någon av hans serier på SVT.
Ja.
Anders Hansen då, inte Johannes Hansen.
Då tänkte jag på de här bröderna Hansen, Mbapp. De var ju kanon.
Ja, men de heter väl ändå Hanson.
Jag tycker att det spelar med allt.
Bröderna Hanson. Ja, och låten heter väl för fan inte Mbapp.
Vad heter den då?
Mbapp.
Vad säger han?
Mbapp.
Fan, nu är vi inne på en petitess.
Mbapp.
Mbapp.
Mbapp. Mbapp. Mbapp.
Det är exakt samma sak.
Johannes Hansen, ja. Det är han som har en massa föreläsningar. Ja, men nu är jag med igen. Min brorsa har varit på någon av hans och sa så här, du, om du går på hans föreläsning så kommer ditt liv att bli förändrat, jag lovar. Och
det,
så
det är väl exakt det som de vill.
Jag tror inte det.
Nej, men det är väl exakt det de vill att folk ska säga om deras föreläsning.
Ja,
alltså,
precis.
Det är väl, då har han ju lyckats.
Och så ska man betala så här, 60 000 spänn.
Jag tycker
för
det är
så
diffust. Liksom. Alltså, om man går på en kurs och så här mystery, då får man lära sig ragga till exempel.
Ja.
Alltså, så jag är för att
vill du sätta mystery på kartan och tänker du att det är allmän
gods? Men han från The Game som lär killar att ragga. Och jag menar, eller om du går hos, jag vet inte, vem finns det mer?
Men vänta här nu, om man går in på Johannes Hansons hemsida nu så står det två citat av kunder. Den ena heter Gina och den andra heter Bianca. Är det då Gina Dirawi och Bianca Ingrosso? Så jävla tung, han har hjälpt mig att hålla fast vid mig själv och min tro och gjort att jag vågar lita på min egen förmåga. Och sen så Bianca säger, han är helt fantastisk, kan få mig att tänka och se på mitt liv, mina val, vem jag är och hur jag är på ett helt nytt sätt.
Han är en präst.
Ett sätt jag aldrig tänkt på.
Han är en präst.
Älskar honom.
Sekulariserad präst igen.
Ja, en präst för människor som inte tror.
Ja.
Det var ju han som skickade hem sin senaste bok till mig när den kom. Och så slängde jag den sidan av sängen för jag var på väg för att vila som jag ofta är. Och så vaknar jag av att jag hör en röst som pratar med mig. Hallå där, Messiah. Hallå där, Messiah. Slå upp sidan 37. Den tror jag skulle passa dig. Och jag är så, du vet, man är yrvaken. Vad fan har pågått? Det var alltså ett inbyggt röstmeddelande
som
i sin bok.
Som talade med.
Ja, ja, då var det Johannes Hansen som talade till mig. Och sen slog jag upp sidan 37. Och
vad
så
stod
så
det där då?
Det var någonting med att du ska inte sätta så mycket vikt i prestationerna. Utan du duger som,
nej,
du är.
Precis. Ja, men och inte slutar du prestera.
Ja, men sen, platt. Ja, fast det är väl precis. Jag har alltid varit platt.
Ja, men jag hade väl väntat med liv. Väntat med lite mer.
Från ett snitt till ett annat.
Välkommen till filosofiska funderingar.
Jag vill inte att det ska finnas krig eller svält eller orättvisor. Ingenstans i världen vill jag det. Inte heller i Västsahara.
Välkommen till filosofiska funderingar.
Martin Melin i riksdagen.
Ja, lät som han sa det i riksdagen.
Ja, vad roligt om han hade sagt bara i Västsahara.
Inte ens i Västsahara.
Ja, vad roligt om han sagt bara i Västsahara.
Ja, men det här är väl också någonting.
Ja.
Ja, jag orkar inte.
Jag vill inte att det ska finnas krig. Inte ens i
vet
Västsahara.
Vad, jag tycker han är en jävla trevlig kille, va?
Verkligen. Och väldigt bra smak inom stand-up. Ska man ge honom.
Just det. Men han har varit på många Jeppe-inspelningar innan riksdagen.
Det är lågkonjunktur, va, men det hindrar inte mig för ibland be mig ut till stans finare kvarter. Sajas minut. Jag hade en gammal Louis Vuitton-bag hemma och jag kan inte mycket om märkeskläder eller märkesväskor och sådär, men jag förstår ju att det är prima vara. Sådana där kostar pengar. Sådana där kostar kanske en 30 papper.
En sån weekend bag liksom.
Ja, lite större.
Ja, de är ganska dyra. Ja.
Ganska, runt 30 kanske. Mm-hmm. Något sånt där. En ny alltså. Och då hade jag den under sängen på landet. Den har legat där i många år. Det är en gammal klenod. Det var min franska släkting.
Louis.
Nej, men det var min fars franska vän Guillermo.
Spanskt namn. Klassiskt franskt namn.
Nej, spanskt. Men han älskade såna här bags. I alla fall, så hade jag fått arvegods sådär. Och så fick jag höra då från en vän att man kan gå in till Louis Vuittons butik i Stockholm till exempel. Mm. Och så piffar de upp dem. De sänder dem till Paris. Och byter ut delar som har blivit,
ja, just det,
slitna. Eller
bra och hållbart.
Ja, det är det, va? Mm. Jag tror det var ironiskt. Men nej, det är bra. Eller sarkastiskt. Nej, det var,
nej,
bra.
Jag tycker att man ska köpa grejer som man kan laga på flera år.
Ja, precis. Och det är väl en sån där nidbild när man går in i sådana här butiker. Att de är lite snorkiga kanske. Eller att de gärna vill förmedla en känsla av att, tro inte att du, ja, passar
man,
in här.
Man undrar lite vad det står i deras liksom jobbkodex.
Ja.
Så hur de ska hantera kunder som ser ut på ett visst sätt. Tänker du inte på det?
Ja.
Har de ett sånt?
Ja.
Har de liksom en handbok? Så här? När det kommer in någon som ser ut som en luffare,
ja,
men som ändå har ett par dyrskor. Välkommen.
Men det är väl då man föreslår så här, vi kan visa vårt utbud av nyckelringar och sånt.
Ja, fast det där är ju någon som är rikt. Det är som Mattson i Succession som klär ner sig. Det finns ett begrepp för det där med att man klär ner sig fast man är skitrik.
Okay. I alla fall, de har ju förmedlat till butiken att de som jobbar där också är en del av framgångssagan Louis Vuitton. Trots att de egentligen inte är högerstående än en ICA-personal. Inget fel på ICA-personal, men jag menar, det är ju... Alltså att de är en del av, att de är högre stående än vilken pöbel som än kommer in där. Det är ju lite den känslan man får.
Mm.
Att de är så här, kolla vad katten släpper in. Mm. Och ofta ser de kvinnliga människorna som håller upp dörrarna åt den ut som att de kommer från Ryssland. Och det är inget fel på Ryssland. Men ryska kvinnor har ju en liten, det är en stramhet i dem. Mm-hmm. Så att säga, om jag får generalisera. De har ju en frisyr och en air av att de inte tar någon skit.
Nej.
Eller hur?
Ja, säkert.
Förstår,
ja,
du menar? Om en rysk man är otrogen till exempel, då blir det kanske en kalashnikov eller någonting. Mm. Alltså att det så, ja, ja, pekar med hela handen. Och det här hände mig då, för jag var inne i förrgår i Louis Vuitton-butiken med den här bagen, för jag hade lite bråttom. Så du ser in och direkt när jag kommer in så är det nästan, hon håller upp dörren Och sen så säger hon, ursäkta mig. Säger hon till mig, ursäkta mig. Alltså det är inte hej och välkommen.
Nej.
Ursäkta mig, vad vill du?
Mm.
Underförstått.
Uh-huh.
Och då säger jag, jag skulle vilja fixa den här väskan. Och säger hon, jaha. Kanske besviken direkt att jag kommer in med något slags gammalt loppbitet och inte vill ha något nytt.
Ja.
Så man kan göra det här. Det stämmer, sa hon. Sen var det slut på information, ingen mer information. Nej, precis. Så vad gör jag då? Du kan sätta dig ner där. Och så fick jag sätta mig ner och så sa jag, jag har lite bråttom, hur lång tid tar det? Det tar inte lång tid, sa hon. Det är två före dig. Vad heter du?
Så sa jag. Ja, ska du uppge det?
Ja, de ska ha namn. Jag vet inte varför. Men det känns som att man
är har de inte så GDPR på Louis Vuitton?
Vad är ditt namn?
Du åker in i mobiliseringen.
Precis, det är en neutral zon.
Ja, men så säger jag Hallberg. Hallberg, ja. Du vet, hon är inte ens nöjd med mitt namn, Hallberg.
Nej, just det.
Jag har inget finare namn.
Nej, så Stein eller...
Nej, vanligt sånt.
Fon.
Svennenamn liksom, Hallberg.
Fon, ja. Eller Ferre.
Ja.
Eller, nej.
Och så säger jag, vad gör jag då? Hon säger, sitt där, det här går snabbt. Så jag, går det snabbt? Så jag, det här kommer gå snabbt. Snart får du hjälp, det är två innan dig. Och så säger jag, okej, hur snabbt? För jag har lite bråttom, jag skulle hoppa in i en taxi. Så hon, det är 25-30 minuter.
Va?
Och så säger jag, 25-30 minuter för vad exakt? Och sen så har hon någon lång utläggning om att jag måste fylla i massa papper och så vidare. Och så säger jag, jag vet inte om jag hinner det. Och då snedtänder någonting i henne också. För då är det så här, då har jag kommit dit och klagat på hennes butik. Trots att det inte är hennes butik, jag är ganska säker på att hon inte äger butiken. Jag är ganska säker på att hon
men
bara...
Men vad ska du fylla i för papper? Det låter som att du har gått till ryska ambassaden. Är du säker att du har gått till rätt?
Precis. Nej, nu har han ju mönster för Ryssland.
Ja, så hon har mitt namn och hon har gett mig en tid. Och så säger jag, vet du, jag kommer inte kunna sitta här i 25 minuter. Det är för lång tid. Jag får återvända en annan dag. Så då kan du gå in på vår hemsida och anmäla i förtid nästa gång. Och säga, vad bra. Då gör jag det och så kanske jag kommer tillbaka senare ikväll. Det är omöjligt i 24 timmar innan. Ingenting jag ger henne den här kvinnan.
Nej.
Kan hon inte ha dig och din gamla slitna väska.
Det finns ingen glimt där heller.
Nej, det finns ingenting. Det är bara fakta. Stone cold Russian facts. Så, rakt i mitt ansikte. Det är minst 24 timmar. Och så tittar hon på sin klocka. Så då ses vi inte förrän 15.00 imorgon. Och då vet hon väl att hon inte jobbar där så hon slipper se mig igen.
Ja.
Det är söndag.
Ja. Då är det stängt. Stängt.
Kom hit då.
Ja, i alla fall. Och sen så när jag ska gå ut så säger jag, nej men då går jag in och bokar där. Är det på hemsidan bara? Stämmer. Ja, det är ingen mer information. Väldigt så. Det finns liksom, hon vill inte ha mig i den här butiken.
Alla, vad fan?
Ja, och sen ska jag gå ut och då jag bråttom ut och så har jag väskan ner liksom. Den har bara ett handtag vilket i och för sig ser konstigt ut så att jag kan förstå att jag...
Den är en sånt skick alltså.
Men var är den äkta Louis? Alltså, ja, är den äkta? Du köpte den i Thailand. Din pappas kompis Guillermo.
Nej, den måste vara äkta. För annars tror jag att den avslöjas när de börjar titta på den i butiken. För jag var tillbaka, jag var tillbaka dagen efter. Och då var det en mycket trevligare icke-rysk kvinna som tog hand om mig.
Okay.
Och då visade det sig att fixa smågrejer på en Louis Vuitton-väska kostar marginellt mindre än att köpa en ny.
Nej.
Och marginellt mindre.
Nej.
Marginellt mindre. Så då sa hon, och jag kan ta betalt nu på en gång. Så sa jag, det kan du. Det har inte med att du kan. Så då drog jag mitt kort och nu har jag då betalt nästan fullpris för en bättre begagnad Louis Vuitton-väska.
Nej,
men fan. Ja, fint.
Ja, verkligen. Och så skrev jag direkt till min fru, så skrev jag, det blev lite dyrare än vad jag trodde, men det är väl bra. Du får den av mig. Det här är en present från mig till dig. Mm. Och så sa han, men det är inte en sån väska jag vill ha. Så nu är det en sån.
Du får gå tillbaka.
Vadå, till den här ryssen?
Ja. Hon får en loppet med gamla weekend.
Det är sådär man vill att det ska vara. Jag blir ändå glad av det där. Alltså man vill ha Louis Vuitton-kläder mer nu. Och väskor. När man hör sådana där historier.
Jag håller med.
Jo, men det är ju exklusiviteten, va? Dyrhet. Det är ju det där som man säljer, va?
Och att de tar hand om ens grejer.
Och att de inte vill ha en. Varför går man in på nattklubbar där ingen vill ha en? Det är ju det som är tjusningen.
Liksom. Ja, just det.
Okej, okay, sista grejen jag kom på också. Jag frågade den här ryskan. Skulle vi gärna vilja ha en rem på den? För det såg ut som att det hade suttit en rem där.
Mm.
Så gick hon och tittade på sin telefon och så tittade hon upp efter en minut. Den där gamla modellen har ingen rem. Och vände sig om och tittade på någon annan.
Bra, som det ska vara.
Tycker du det?
Jo, men det är lite som att säga den här dörrvakten på Spybar. Det var som att han inte ville släppa in mig.
Ja.
Jo, jag förstår, men that's the point.
Mm.
Då var hon ju bra.
Jo, men jag tror hon är bra.
Säkert en av Rysslands främsta butiksintendent.
Ja.
Torsdag morgon innebär också detta.
Krim morgon
med John Wilander Lambrella. Ett brottsfall som du tittar närmare på. Vad tittar du närmare på idag?
Det här var faktiskt första gången som jag liksom, innan jag skulle komma in här i studion, kände jag så här, jag vet inte om jag kan prata om det här. Det är för jävla otäckt. Det är så jävla obehagligt.
Jaha. Då rekommenderar jag att du väljer ett annat fall, för att det här segmentet bygger lite på att
du ska kunna prata om
det. Ja, jag vet. Jo, jag vet. Men det är också så här... Det känns nästan över gränsen. Jag liksom inte kär, jag känner så i många fall, men det är liksom, jag vet inte, det är nästan över gränsen på något sätt det här. För det här fallet har kanske den mest otäcka detaljen som jag någonsin har hört talas om. Det otäcka är för, alltså det mest hjärtskärande, för det är så jävla hemskt alltså. Jag har ju talat så mycket i mina liksom krimundersökningar, men det här är något fruktansvärt utöver det vanliga. Jag har fortfarande svårt att liksom greppa det här riktigt. Låt oss prata om det idag. År 1985 så var Sharon Sherry Smith en 17-årig high school student i Lexington, South Carolina. Hon höll på att förbereda sig för en skolresa till Bahamas, och innan det skulle hon sjunga nationalsången på sin skolavslutning då, Sherry. Och den 31 maj 1985 så var Sherry på väg hem från skolan. Hon bodde med sina två föräldrar, sin stora syster och sin lillebror. Hon stannade till vid familjens brevlåda som låg ett stenkast från huset, typ 200 meter. Hennes pappa Bob då var hemma och såg Sherrys bil från fönstret. Den stod liksom parkerad bredvid brevlådan, så han tänkte okej, nu är hon strax hemma. Men Sherry kom aldrig hem, och det ser ut som om hon parkerat bredvid den här brevlådan och sen bara blivit uppslukad av jorden när hennes pappa går ut för att kolla efter henne. Det vill säga bara 200 meter från sitt eget hus mitt på dagen. I bilen så hittar familjen Sherrys handväska på sätet och hennes svarta skor på bilgolvet. De blir ju givetvis då väldigt rädda och oroliga. De kontaktar polisen som drar igång en enorm sökinsats direkt. Men man hittar liksom inte ett enda spår av Sherry någonstans. Hon är verkligen uppslukad av jorden. Två dagar senare så kommer ett telefonsamtal hem till familjen Smith, Sherrys familj. Och hennes mamma Hilda svarar då, Hilda. Det är en man som ringer, han säger att han har Sherry. Han beskriver också vad Sherry har på sig för kläder, vilka kläder hon hade då när hon försvann då, för att visa att ja, det är jag som har henne. Han säger att han tänker släppa henne och att de två nu sitter och äter middag och tittar på TV. Mannen säger också att han skickat ett brev hem till familjen som borde komma när som helst. Polisen då beger sig genast till postkontoret i stan då och lyckas hitta det här brevet. Man orkar inte vänta på att brevbäraren ska lämna ut det, utan de åker till postkontoret, letar igenom alla brev, hittar det här brevet som en person har adresserat till familjen. Och ja, det är det här som är så jävla otäckt. Alltså så jävla otäckt. För det är nämligen inte kidnapparen som har skrivit brevet. Det är Sherry själv. Familjen känner direkt igen hennes handstil. Det står datum och klockslag. Och längst upp på brevet så står det med stora bokstäver: Last will and testament.
Hon har tvingats skriva sitt eget
testamente då. Betyder ju det. Och då skriver Sherry bland annat: I love you, mommy, daddy, Robert, Dawn and Richard and everyone else and all other friends and relatives. I'll be with my father now, so please, please don't worry. Just remember my witty personality and great special times we all shared together. Please don't even let this ruin your lives. Just keep living one day at a time for Jesus. Some good will come out of this. My thoughts will always be with you and in you. I love you all so damn much. Sorry, dad, I had to cuss for once.
Gud.
Ja, det är ju det här som är så fruktansvärt hemskt. Han har alltså tvingat henne då att sätta sig ner och skriva det här brevet med vetskapen då att hon kommer att dö. Och att Sherry då har kunnat ha sinnesnärvaron att skriva det här brevet är ju liksom helt otroligt. Det är så svårt att ta in. För längre ner i brevet så skriver hon också om hur hon vill ha sin begravning. Och det är en detalj här som vägrar lämna mig och som är ännu mer otäckt då. Sherry skriver nämligen att hon vill ha en stängd kista. Något som tydligen inte var vanligt i hennes släkt. Och det man undrar då är ju vad i helvete den här gärningsmannen har sagt att han ska göra med henne som fått henne att skriva det. Hon avslutar med: P.S. Nana, I love you so much. Always kind of felt like I was your favorite. You were mine. Ja, tungt. Efter detta kommer ett nytt telefonsamtal från kidnapparen där han säger att han och Sherry nu är one soul. Och det fattar man ju då vad det innebär. Det är mycket som är fruktansvärt med det här, men något som också är ovanligt är att kidnapparen aldrig säger vad han vill ha.
Nej.
Alltså jag tror aldrig jag har talat om ett sånt fall. Det verkar ju som han inte bara vill begå det här brottet, han vill också liksom nästan håna familjen. Han bad alltid att få tala med Hilda, mamman då. Han nämnde även Sherrys syster Dawn vid namn ett par gånger. Man spårar ett av de här samtalen till en telefonkiosk, men man hittar inga spår där. Sen ringer han ytterligare en gång och då berättar han var de kan hitta Sherry någonstans. En vecka efter hennes försvinnande åker polisen dit och hittar Sherrys kropp. Rättsläkaren slår fast att hon troligtvis dog inom ett par timmar efter att hon skrivit det här brevet då, sitt testamente. Man slår fast också att Sherry har blivit strypt och dött av kvävning och att hon har blivit utsatt för övergrepp. Polisen drar igång en mordutredning då såklart, men man står och famlar i jakten på hennes mördare. Och telefonsamtalen fortsätter komma. Bland annat ringer han hem till Sherrys familj samma dag som begravningen och beskriver hur han har dödat henne. Ett par veckor senare ringer han igen, och den här gången vill han igen bara prata med Hilda, mamman. Mm. Men nu vill han prata om någonting annat, om en person som heter Deborah May Helmick. Och det här vet ju inte Hilda vem det är. Och vem var hon då? Jo, hon var en 9-årig flicka utan koppling till Smith-familjen som blev kidnappad från en annan familj en bit därifrån. Det som hade hänt då var att en granne hade hört 9-åriga Deborah skrika och sedan sett henne försvinna i en bil med en okänd man. Mm. Den här familjen Smith då, de hjälper till med att fortsätta ha kontakt med den här gärningsmannen för att liksom försöka få reda på var den här Deborah kan finnas då. Till slut så avslöjar han då var man kan hitta henne. Man hittar hennes kropp, hon har blivit mördad, och man inser nu att man har en seriemördare på fri fot. Nästan hela staten South Carolina blev engagerad i det här sökandet. Ni vet, familjer börjar hålla vakt på nätterna, medborgargarden, allt sånt där. Och det tar ett tag, men sen får polisen ett genombrott. Det är ett labb som analyserat det här brevet som Sherry skrivit. Och i det kan man se konturer av ett telefonnummer som troligtvis då har skrivits på ett papper som suttit över det som Sherry skrev på, förstår ni?
Just det, precis. Det är som jag länge hade ett matbord hemma där man kunde se inköpslistor som min pappa hade skrivit långt efter att han var borta.
Ja,
precis. Det stod så yoghurt inristat i träet.
Ja, exakt. Ja, men det är ju precis så.
Makabert på något sätt.
Ja, verkligen.
Väldigt makabert. Och samma grej som när vi pratade om den här tyska flickan i lådan, Ursula Herrmann, så hade man ju sett de här matematiska formlerna. Också skriver på, samma med John Benet, då har man ju sett hur gärningsmannen har skrivit någonting och sen ryckt av ett blad och börjat skriva någonting annat och sådär. Så att
det är ju också en bevisform som man tror inte kommer att vara aktuell så mycket längre.
Nej, nu den tillhör ju verkligen.
Skriven, nej, precis.
Precis. Vem använder block längre förutom jag?
Nej, du gör ju det. Så om du får för dig att skriva någonting så...
Och sen mördar någon.
Ja, precis. Då vet man vad man ska kolla då i dina gamla block. Man ser alltså ett telefonnummer, konturerna av det. Och man spårar det till ett äldre par som inte bodde speciellt långt ifrån familjen Smith. Det var Ellis och Sharon Shepherd. Polisen söker igenom deras bostad och där hittar man samma frimärken som varit på kuvertet som familjen fått. Man hittar blont hår som är Sherrys i badrummet. Men det fanns bara ett problem då. Ellis och Sharon var bortresta vid tiden för Sherrys försvinnande. Och då tänker polisen så här, ja, då spelar de upp de här telefonsamtalen som familjen Smith fått för paret. Och säger, känner ni igen den här rösten? För telefonsamtalen har ju kommit härifrån. Och de känner igen rösten direkt. Och de säger då att den tillhör vår elektriker, Larry Jean Bell. Deras elektriker som de också hade bett se efter deras hus medan de var borta.
Brukar man göra det eller?
Ja, men enligt dem så var den här Larry liksom snäll och trevlig. Han hjälpte dem med olika grejer och sådär. Och det kanske inte är så konstigt man ber någon se efter huset och sådär. Det är liksom, ja, det här var 1985, det kanske var andra tider då. Mm. Larry hade också hämtat dem från flygplatsen när de kom hem från den här resan. Och då mindes de att han hade pratat oavbrutet om det här försvinnandet då. Mm-hmm. Och nu har ju då polisen äntligen en misstänkt då. Det är 26-åriga Larry Jean Bell. De kollar upp honom, han har en historia då av att ringa och trakassera folk, säga obehagliga saker. Han hade förgripit sig på släktingar till hans egen familj när han var yngre. Han har misshandlat folk, hotat folk med vapen och sexuellt våld, massa sånt där. Han hade också ett misslyckat äktenskap bakom sig och han hade förlorat vårdnaden om sin son nyligen. Han hade också blivit dömd till vård där en psykiatriker diagnostiserat honom med schizofreni. Mm. Men många beskrev honom också som snäll, trevlig och hjälpsam, speciellt det här äldre paret då. Och han nekade till brottet, men åklagaren väcker åtal och under rättegången så erkänner Larry Jean Bell att det är hans röst på telefonsamtalen. Han erkänner egentligen ingenting annat, men ja. I övrigt beter han sig väldigt märkligt. Han svamlar under rättegången, börjar sjunga, gråta, skratta. Och många tror att det här bara var ett skådespel, inklusive jag. Så här beter man sig. Jag tror inte att han var schizofren heller. Jag tror att såna här personer, sexualsadister, de vet vad de ska göra för att lura poliser och psykiatriker och annat. Liksom. Speciellt för så här länge sedan. Mm. Jag tror att det där bara var ett skådespel. Juryn överlägger i 47 minuter och dömer sedan Larry Jean Bell för mordet på Sherry Smith. I en separat rättegång döms han även för mordet på Deborah May Helmick, den 9-åriga flickan. Mm. Han döms till döden. Och när han ska avrättas så ber han om att få elektriska stolen istället för giftinjektion. Det här var ganska ovanligt då att få elektriska stolen. Man hade i princip avskaffat den. Men han ville ha då elektriska stolen. Han ville inte bli injicerad med gift.
För att det kändes naturligt eftersom han själv jobbade med el.
Det har jag förstås inte ens tänkt på. Nej. Kanske var det det. Han angav aldrig något skäl varför. Men jag tror att jag har en annan förklaring.
Ja, okay.
Jag tror att han vill visa sig tuff. Jag tror att han vill visa sig som att jag tar min sanna elektriska stolen, jag är en riktig man. Men Larry Jean Bell var inte en riktig man, han var inte tuff. Han var ett vidrigt, fekt kräk som tog två oskyldiga människors liv på det mest fruktansvärda sätt jag kan tänka mig.
Mm. Fuck him.
Ja, bra att han är död.
Ja, det är bra.
Mm, det är bra. Ja, usch, vilket fall.
Visst är det så jävla otäckt.
Ja, mörkt rakt igenom.
Ja, rakt igenom, fy fan. Att sitta och skriva, alltså det, ja, det är, jag kan inte ens.
Nej.
Fy fan.
Ja, men det var intressant att höra dig berätta om den då. Vi är tillbaka imorgon då. Då är det fredag och då är det fräcka fredag. Det är lite mer uppåt, kanske.
Jag hoppas det. Ja. Svårt nu. Jag ska bara skölja bort sexualsadismen och sen är jag redo och pirrig imorgon igen.
Gick snabbt.
Ha kvar det sexuella då bara. Eftersom det är fräcka fredag.
Ja, ja. Mm. Men det ska jag kvar.
Ja, bra. Vi hörs då då.
Det gör vi.
Hej.
Hej.
Podplay, en del av